Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej och välkomna till podcasten Billgren Wood. Med mig Sofia Wood.
Och med mig Elsa Billgren.
Elsa, det här är vår trendspaningspodcast. Vi pratar om allt från design, inredning, konst, mat, kärlek, beauty. Och så har vi en del personliga avsnitt. Och dagens avsnitt blir ju faktiskt ett hopkok av precis allting som vi pratar om. Mm. För nu är det dags för frågepodd.
Välkomna! Nej, men jag är så taggad, Sofia.
Ja, men det här var så roligt. Vi fick in så fruktansvärt mycket frågor. Ja,
verkligen. Vi har för många frågepoddar framöver.
Mm, precis. Och jag tror att vissa av frågorna kan vi nog bygga hela avsnitt utav. Men nu tänkte vi att vi kör igenom 10 frågor som vi själva bara liksom gick igång på, båda två, på direkten.
Mm. Det känns kul med många lite kortare än en eller två långa.
Ja, alltså ibland kan ju vi bli väldigt liksom långrandiga, tror jag att vi själva kan känna. Och då kan det vara ganska skönt att bara dra igenom dem lite så här, ja, också.
Trender är ju högt och lågt. Det är verkligen stort och smått.
Kör igång.
Jag börjar. Om ni skulle göra en makeover på varandra, hur skulle ni välja att göra den? Mode, smink, hår, etc.
Gud, så spännande. Du får börja.
Nej, men jag tänker, vi har ju pratat om det här förut. Alltså, jag kommer ihåg att du ville ju göra en makeover på mig ganska tidigt i vår relation. Jag bara, jag tar det som en komplimang.
Det var inte menat på det sättet.
Jag
hade ju rätt. Det jag ville att du skulle prova blev byxor, ju jättebra. Såklart. Det var byxor och nu är ju en liten ansiktet för byxor typ.
Jag vet. Nej, men det är så mycket det om byxor, vet du. Ja. Nej, men det roliga är att det är lite inofficiell catfight mellan dig och stylisten Malin Rudén om vem det var som var först med att få mig att bära byxor.
Jag så var ju literally mad när du satte på dig byxor för första gången.
Ja, så att Malin Rudén rekommenderade mig att gå och prova.
Men det var 100% jag.
Okay. Ja, det var. Jag älskar när din rätta sida kommer fram för folk att ta del av. För jag tror inte folk vet hur ändå liksom du är en prominent vän. Det tycker jag är härligt. Att du liksom du tar för dig. Det är skönt. Att till och med en sån som jag får ta lite backseat ibland.
Ja, det är bra.
Nej, men om jag skulle vilja göra makeover på dig, jag fick direkt en flash om vem som skulle vara din stilguru. Vem jag skulle så här, ta inspiration från för hela looken. Och det är den dansk-franska stilikonen Anna Karina. Hon var en skådespelerska på 60-talet och hon har den där perfekta cool girl, relaxed, chicka stilen som kanske är lite mer liksom, men inte feminin, men mindre lantlig, mindre yoga, mer Paris, mer kostym, mer tofs, mer lugg. Jag skulle ju liksom vilja göra dig lite mer till mig. Så, men så här, hög tofs med lite sidenband, kanske lite lugg. Raka, smala, svarta, lite korta byxor, nästan så här capriaktiga med typ en låg sko. Och sen en dubbelknäppt kavaj, oversized, stor, med kanske en blus i instoppad. Lite mer 60-talschic, lite mer Paris. Det var jag hade gjort. Hade du gillat det eller känt dig utklädd?
Nej, men jag tror, alltså, det skulle vara spännande att prova någon gång. Jag är ju alltså otroligt obekväm med att känna mig det minsta lilla utklädd. Alltså, du har ju sett mig prova kläder och ha så här grov ångest under tiden och bara måste ta av mig nu.
Men det här är så intressant, för att det är väl det jag, alltså, jag tänker att det skulle vara så härligt att se dig vara modigare i ditt uttryck när det kommer till kläder och, alltså, så här, ta mer plats, för att jag kan ändå tycka att din personlighet och din humor och din, du är så liksom, du har så mycket personlighet, jättemycket, och det vore kul och om du var så modig i ditt uttryck med kläder och smink och hår någon gång. Men jag vet ju, du vill ju helst ha yoga tights och vara liksom bekväm och relaxed och liksom inte ta för mycket plats.
Ja, men jag vet inte om det är att inte ta plats som är grejen, men jag har nog en ganska så här specifik, jag har en väldigt specifik stil, och jag känner på liksom en sekund om ett plagg är den stilen eller inte, och jag har ganska få plagg som liksom, det är väldigt sällan jag gör felköp. Om man säger så, det är sällan jag köper saker som jag sen liksom inte använder, utan saker och ting hänger ihop. Det finns en väldigt så tydlig röd tråd. Men om jag fick göra en makeover på dig, då hade jag gjort dig till mig. Nej, men så här. Jag hade velat sätta dig i liksom så här, härrigare kavajer, kort, smala kjolar. Det finns en dansk också då, influencer som heter Marie Hindker. Och hon har en stil som jag personligen tycker liksom alltid är så här, åh gud, hon är så jädra snygg alltså. För hon har den här liksom perfekta blandningen mellan att ha en kort, lite A-linjeformad jeanskjol med liksom boots, alltså ankelboots som är ganska grova, typ som du vet de där som jag har från Arket. En svart smal polo och sen en jätteherrig så här marinblå kavaj. Och det är så otroligt så här små saker, men hon har liksom väldigt ofta just de här herriga kavajerna som inte liksom är insvängda eller någonting sånt där. Det är mycket så här tunn kashmirpolo, håret innanför kragen, kanske en boxig jacka. Det är liksom mycket som händer upp till, litet och smalt ner till.
Ja, det är roligt. Jag tittar på en bild här på henne nu där hon har någon form av ribbad kashmir body.
Just den kanske de flesta av oss inte användbart kan bära. Men hon har ju, för att liksom så här, om du scrollar ner lite i hennes flöde så kommer du hitta liksom så här, de perfekta ljusblå jeansen med någon liten så här Chanel flats och svart tunn polo. Så det är egentligen ganska mycket din nya stil. Alltså liksom bort från det här liksom mer, ja, men liksom, mer där du är idag, men att dra det ännu längre bort från det romantiska och det puffiga till lite tuffare liksom.
Ja, jag ser hon via samma klänning, den här skinnklänningen med puffärmar.
Exakt. Men hon är liksom så här, det där är ju mer hennes
baslinje. Fast hon har ju
baslinje
med Birkenstocks till. Hon är lite, men hon är ju cool. Det här som är grejen, Sofia, att jag är ju inte cool. Alltså jag det är helt omöjligt för mig att vara cool. Men jag kan ju försöka i 5 minuter på en bild kanske. Ja. Yeah.
Ska vi gå vidare till nästa fråga?
Ja, kul. Yes.
Då fick jag frågan som lyder så här. Jag skulle gärna vilja veta hur ni tänker med mixen av gammalt och nytt. Vintage versus modernt. Det här känns ju väldigt liksom relevant fråga för oss båda.
Mm, verkligen.
Framförallt om man utgår liksom från inredning i den här frågan.
Ja, nej men för det, det var det jag tänkte att, vänta, jag har skrivit upp här, ska vi se. Jag har faktiskt förberett mig lite.
Ja. Mm.
Det pratas ju väldigt mycket om konsumtion just nu, så därför tänker jag mycket på det här med gammalt och nytt och vad som är. Det här är ju saker vi pratar jättemycket om i podden också. Vad man ska köpa gammalt, vad man ska köpa nytt och sådär. Så jag försökte koka ner det lite och fundera på vad är det egentligen som jag känner att jag vill ha nytt och varför.
Mm.
Och då kom jag på att det, för mig så handlar det ju väldigt mycket om att saker ska vara i rätt storlek. Alltså proportioner är ju väldigt viktigt när det kommer till både kläder och inredning. Allt för hur helheten är och hur det funkar för sammanhanget. Och i det här fallet är då sammanhanget hemmet eller kroppen. Med det mesta kan man ju köpa gammalt. Men om man inte hittar saker i rätt proportioner så kan det ju vara svårt. Och där tänker jag till exempel, för då funderar jag på så här, vad har jag hemma som är nytt? Jo, det är sånt som jag inte riktigt kan hitta i rätt proportioner gammalt. Det vill säga gardiner. För jag har ju 3,50 takhöjd. Så det hittar man ju väldigt sällan äldre helt enkelt. Utan jag har ju sytt upp alla mina gardiner eftersom det är speciallängd. Mattor, också nytt. För att jag vill ha en riktigt, riktigt stor matta för en viss typ av mått. Och då har jag utgått från måtten. Även mina nya klänningar som jag har i min favoritsilhuett som är så här väldigt luftig. Det är också jättesvårt att hitta second hand.
Mm.
Så sådana saker har jag liksom, ja men det är nytt.
Mm.
Och så, ljuslyktor, sådana grejer som är så här, jag vet hur jag vill exakt att den ska se ut. Och så har jag varit på 4000 loppisar och allt möjligt och liksom inte hittat en enda. Att det är en företeelse som inte finns.
Nej,
äldre.
Det är en ny sak. Liksom.
Det är en ny sak som bara finns nytt. Så de grejerna nytt och sen typ resten gammalt. Hur tänker du?
Jag tänker att man kan liksom titta på det här lite från en så här estetisk synvinkel också. Och vissa saker som liksom är moderna kan man ju faktiskt hitta second hand också. Om man liksom så här skiljer på vintage och second hand eller antikt och second hand. Och ja, för mig tror jag att det är viktigt att känna att när jag inreder så vill inte jag inreda ett hem som känns som att man liksom lajva en annan tid. För jag tror att min smak är att det ska kännas samtida, men allra helst med äldre grejer. Och det liksom gäller att hitta en balans i det. Och precis som du säger så handlar liksom det man är ute efter, så kanske det är just så här storlek på saker och ting. Att saker och ting har liksom länge varit liksom alldeles för pyttigt för så som estetiken liksom ser ut idag. Kanske inte liksom bekvämt nog. Jag tänker jättemycket på typ så här soffor. Eller sånt som handlar om det liksom så här, bekvämlighet är en viktig faktor. För när Andreas och jag flyttade ihop, då hade vi en så här 40-tals sammetssoffa. Som var den vi hade när Ruby var nyfödd, som jag satt och liksom ammade i. Och det var, tamme satan, det mest obekväma. Liksom, det var jättefin. Men det var liksom som typ ett ryggskott att sitta i den där jäkeln. Alltså, den var hemsk. Jag minns när vi hade köpt den. Den hade stått på, hade den typ stått på ljus eller något sånt där. Att vi hade liksom köpt den. Den hade varit i en butik tidigare. Och så hade vi fått köpa den. Och när vi liksom skulle bära in den i huset så var det en gammal tant som gick förbi och såg oss med den här soffan och bara, ja, nu åker de ut de gamla fula grejerna. Vi bara, nej, alltså, nej, den ska in. Hon bara, aha, okej. Nej, men så att det är en sån sak som man till exempel kanske snarare ska liksom passa tänka att liksom, av bekvämlighetsskäl passar bättre att köpa nytt eller second hand typ på så här Blocket eller Tradera eller sådana saker. Det liksom ändå är så här ganska mycket nyproduktion. För att den liksom en 20-tals soffa kommer inte liksom möta de behoven som vi har eller de förväntningarna vi har på en soffa idag. Däremot kanske man kan hitta en dagbädd eller en schäslong eller liksom någonting sånt. Men rent estetiskt så tycker jag ju att det finns en värme i äldre möbler också som jag verkligen så här cravar i mitt hem, som är en jätteviktig del. Så för mig är det inte, det är inte, alltså så här, jag ska inte liksom sticka under stol med att jag ska inte försöka låtsas att jag är en godare människa än vad jag är, men det är en, för mig är det verkligen så att, så här, att jag köper gamla saker till stor del för att jag tycker om hur de ser ut, och det primära för mig är inte att jag liksom aktivt försöker göra en liksom god miljögärning, även om jag verkligen, verkligen vill göra det också. Och det är liksom det är jätteviktigt, och jag tycker att det är en viktig fråga och allting så. Men om jag ska vara liksom helt så här transparent, så är anledningen till att jag köper så liksom otroligt mycket saker gammalt har jättemycket att göra med att jag tycker om hur de ser ut.
Jag har nog alltid haft gamla och nya saker i mitt hem när jag tänker efter. Bara det att min budget har ändrats. När jag var helt nyinflyttad hemifrån, då var det också så här. Jag gick till Röda Korset och köpte en soffa för 200 spänn. Och den var ju, det var en sån här 40-50-tals soffa. Det var helt omöjligt. Jag tittade på gamla bilder från min lägenhet där på Samaritgren när vi satt och hade födelsedagsmiddag. Och man bara, men herregud. Folk bara sitter och så här spänner sig.
Men
så, ja, men det var, man var ju ung, man sket ju det där. Det handlar ju inte så mycket om inredning då. Då var det mer så här, gud vilken fin, gammal, fin, billig, bra soffa. Den funkar, den har ett hål här men jag lägger en bit tyg över. Och sen så ville jag ändå ha nya saker också. Men då gick jag till Lagerhaus eller Ikea eller så, och köpte så här nya små prytt och ställde på hyllan. Medan idag handlar det ju om att jag vill liksom, jag har en annan budget idag nu så här många år senare och prioriterar mitt hem mer än den sociala biten. Det handlar inte bara om att ha sitt möbler, utan jag vill att det ska vara perfekt för vår familj och det bästa. Försöker tänka lite mer långsiktigt, så nyinköp kan vara lite mer investeringar, som gardiner, så här rejäla gardiner som jag känner har ett lyxigt tyg som jag njuter av varje dag. Och äldre saker, då är det auktionsfynd och som en otrolig björkskiva på ett skrivbord som jag sitter och arbetar vid varje dag. Så att jag lägger lite mer krut, men jag tror alltid den där mixen mellan gammalt och nytt har funnits där. Ja. Och självklart kan det ju vara så att man har en absolut miljötänk när man konsumerar hela tiden. Men jag tror också att vi är många människor, precis som du, som det sitter i många andra saker. Mm. För mig är det så självklart att man nästan alltid köper allt gammalt, för att det är var jag kommer ifrån. Jag har aldrig sett mina föräldrar gå in i en ny affär någonsin under hela min uppväxt. Så jag har inte, det finns liksom inte den tanken, utan det blir så när man känner att man behöver. Och sen kan man ju vara superengagerad, och då fixar man det, att man hittar de där gardinerna i rätt längd, då löser man det. Det är klart att allt går att lösa, men det handlar ju helt enkelt om var på skalan man är och hur mycket nytt och hur mycket gammalt. Och det där vet man ju själv vad man är bekväm med och vad man trivs med.
En annan sak som jag bara vill liksom tillägga där innan vi går vidare till nästa fråga också är ju att när man köper nya saker, om man liksom gör så här välvalda inköp av nya grejer, så behöver man liksom fortfarande ha samma så här kvalitetstänk på det. Och för det möjliggör ju faktiskt även att man kan bli den första kedjan i liksom en second hand resa för saker och ting ut, liksom efter ens egna ägo också. Så att om man köper nya saker så tror jag att man också ska tänka att liksom, det här är någonting som jag sen säljer vidare om den dagen kommer. Att man liksom behöver göra det för att ens förutsättningar ändras eller man flyttar eller vad det nu kan vara. Liksom. Men att man tänker att även nya saker går att sälja vidare. Att det inte bara är så att liksom, auktionsobjekt är inne i den här liksom, cykeln, utan att man kan vara liksom den första kedjelänken i det där också.
nästa fråga då.
Mm.
Vilka är era röda trådar i heminredning? Mm. Något som följer med i varje rum typ.
Mm.
Det tyckte jag var spännande.
Mm, väldigt spännande. Vad har du?
Mina röda trådar i heminredning är att jag vill att det ska kännas filmiskt.
Mm.
Det är ganska svårt att förklara, men jag vill ha inte steri. Alltså jag vill att det ska vara levande och filmiskt och kännas som att någonting pågår eller någonting har precis skett. Jag vill ha rörelse.
Du har ju ganska mycket
dramatik. Ja, jag tycker om att det är känslan av en målning vart man än tittar.
Mm.
Det är väldigt, det tycker jag är filmiskt. Alltså nästan scenografiskt på något sätt. Men om jag ska vara lite mer konkret så är min röda tråd som följer mig hela lägenheten här att jag kombinerar dansk design med allmoge och eleganta detaljer.
Mm.
Och sen saker som jag har i alla rum är böcker, ljusstakar i par, snäckor, tändvaser, mogensenmöbler och jättemycket gröna växter och speglar.
Mm. Gud vad spännande. Det är verkligen sant när jag tänker efter hur det ser ut hemma hos dig.
Du då?
Men min stora röda tråd är trä. En blandning av liksom ganska många, men flera olika träslag. Och liksom möbler och bord i liksom olika trärena varianter. Vi har nog nästan inget bemålat trä överhuvudtaget. Och ingenting som är liksom i så här, du vet, någon MDF eller något sånt. Utan det är liksom mycket trärent. Och sen så är det mycket snittblommor. Liksom mycket vaser med blommor på olika ställen. Det löper igenom i samtliga rum. Nu är vi liksom så långt ifrån färdiga här fortfarande. Men olika texturer i textilier är ju sånt som liksom ligger i bilden av hur det ska bli framåt.
I pipen, som vi säger.
I pipen, precis. Till den dagen. Det tar ju sån himla tid där. Men det får ju bara göra där. Liksom. Det måste ju göra det om det ska bli bra. Men liksom allt från så här, sammet till mohair till hårig ull till krispigare bomullspoplin, tunn linne, voal. Alltså så här, många olika textilier i liksom, diverse olika strukturer. Och så tror jag att det finns ett... liksom, om man ska prata om någonting som kanske inte är då lika konkret, men jag tror att man upplever som att det finns ett ganska så här tydligt lugn i våran inredning hemma hos oss. Och att det är liksom vilsamt.
Underbart.
Mm. Säg att ni skiljer er. Hur skulle ert nya datingliv se ut om ni fick gissa, inom parentes, önska?
Jag älskar det där, önska.
Önska.
Alltså, lite så här.
Hur hade
det
varit?
Spännande.
Ja.
Nej, men alltså, det här är så spännande.
Ja.
För att det är också väldigt lätt och tänka på de här sakerna utan att ha en så här grisig skilsmässa som sker samtidigt. För det måste ju vara det jobbiga i en skilsmässa, är ju att man är så färgad av det emotionellt. Så det är svårt att tänka klart i att hur man går vidare.
Mm.
Men i en hypotetisk situation så kan jag ju utan att känna sorg eller ilska eller oro eller någonting fantisera ihop den ultimata nyskild situationen.
Ja.
Och därmed tänker jag så här, man kanske kan sprida lite inspiration till folk. Vem vet? Men jag tänkte så här, eftersom jag utgår från den situationen som jag har nu, det vill säga man och barn, alltså att man har barn, då skulle man ju leva ett varannan vecka liv, antar jag. Då skulle jag passa på, alltså i den här hypotetiska världen där jag är tillfreds med den här situationen, ha kanske ett varannan vecka. Tänk dig att man träffar någon kille som också har barn. Det tycker jag känns viktigt. Jag skulle vilja träffa någon lite äldre man. Tänker mig en arkitekt i Köpenhamn. Som liksom är etablerad där. Ja. Och jag vet inte hur man ska hitta den här personen. Men kanske genom, jag tror inte Tinder is the way to go. När man är så 35 plus och nysöper. Även om jag skulle hellre vilja bli hopparad med någons kompis. Eller liksom jag skulle be om att få lite dejter, tror jag. Och sen då i den här hitta på världen träffa en arkitekt i Köpenhamn. Men det var arkitekt, men han bor i Köpenhamn. Så att varannan vecka lever jag liksom dejtingliv i Köpenhamn. Och varannan vecka är jag mamma här i Stockholm. Alltså istället för att försöka hitta en perfekt, exakt likadan situation som det är nu på något sätt, skulle jag testa att få allt på en och samma gång.
För att liksom leva ett dubbelt liv.
Ja, få göra allt det där som jag inte kan göra nu. Alltså utvidga livet. Känner inte att jag behöver vara sambo så himla mycket. Att det kan få vara lite mer kreativt kärleksliv. Som mer handlar om att uppleva saker och verkligen leva fullt ut på något sätt. Inte att försöka återskapa en ny familjelivssituation. Utan att testa någonting annat.
Jag känner också.
Hur känner du?
Nej, men jag känner nog att jag hade inte heller velat liksom ha mer av samma, utan det hade ju varit en liksom en sväng på vägen till någonting liksom som man hade velat skulle leda till någonting annat, som ett tillspår liksom, precis som du säger, ett så här, ett liv i Köpenhamn varannan vecka eller vad som helst. Grejen är så här, jag är inte så rädd för den liksom möjligheten. Jag har ganska många vänner som är skilda eller som har liksom jag har en vän som alldeles nyligen har gått igenom en skilsmässa, och det är ju liksom fruktansvärt jobbigt precis när det liksom brinner. Men min erfarenhet av hur liksom det ter sig efter ett tag är väldigt positiv, och jag har liksom ganska många personer i min närhet som liksom lever varannan vecka liv och tycker att det är ganska härligt. Som har möjligheten att jobba utan att känna något dåligt samvete åt något håll varannan vecka. Som liksom passar på och lever ut med de sakerna som inte funkar i liksom en familjelivsvardag. Och sen då har sina liksom familjeveckor och då är 100% närvarande i det. Inte slöskrollar på Instagram medan barnen kollar på liksom Bolibompa, utan det så här, sitter med och är med i 100% liksom. Så att jag tänker att det man hade velat liksom göra är väl att leva livet ännu mer närvarande på ett sätt som kanske är svårt att göra i en familjelivsvardag, för att den är så liksom lågintensivt intensiv varje dag. Att man liksom, ibland kan känna att man i det här liksom barn, liksom hämta, lämna, jobba, liksom allt det här som man håller på med hela tiden, att det gör att man gör saker lite på, alltså man går igenom alla rörelser på rutin, och att ibland kan man så här, du vet, lägga sig i sängen på kvällen och bara, vad hände idag egentligen? Alltså att man nästan inte, alltså man har ju varit där och sen samtidigt kanske man nästan inte har varit där, för att man har bara liksom, var det idag jag stekte pannkakor eller var det idag som var för 3 dagar sedan som jag stekte pannkakor? Vilken, alltså förstår jag menar?
Ja, gud. Och det där både älskar och hatar man, tycker
ja,
jag.
Ja, verkligen. Det finns så mycket så här för- och nackdelar med det. Men liksom, jag har en vän som har gått igenom en skilsmässa och nu träffar en så här, också då en äldre man som är så här, han är liksom, ja, han har inga barn, han har liksom valt att inte skaffa barn, men han är otroligt liksom passionerad kring sitt yrke. Och liksom, han är så klar. Han har liksom inga issues. Han är så här trygg i sig själv och har liksom, kan ge henne jättemycket. Det finns ingen så här konkurrens dem emellan på något sätt. Och de träffas inte så jättemycket, men när de gör det så är det liksom så här, du vet, nej men det är så passionerat. Alltså du vet, de berättelserna är... Men, alltså,
men det är ju nyckeln, det här med att inte träffas så mycket.
Ja.
Det tror jag. Men jag tror verkligen det. Att skulle man hamna i en separation som, och det är det du säger, det är viktigt att det är någonting man vill. Eller, jag tror att det är väldigt svårt att kliva in i ett dejtingliv efter en separation om man är helt hjärt. Krossad.
Ja, man behöver läka.
Om man då har inställningen att man måste hitta något nytt som är likadant, då tror jag det kan vara väldigt svårt.
Mm.
Men att testa att hitta någonting helt annat som man inte ens visste att man älskade, det är ju att få en ny chans.
Mm.
En ny, och då menar inte jag en ny chans i kärleken eller så, utan en ny chans till livet. Att få känna saker och uppleva saker.
Mm. Gud vad roligt.
Ska vi ta nästa fråga?
Question.
Mm. Oh, det här är spännande. Om ni var tvungna att bygga nytt, vad hade ni fokuserat på för att få en härlig ombonad känsla?
Mm.
Material. Ja, och sen fanns det ingen mer plats i frågan.
Mm. Jag vet exakt vad jag hade fokuserat på.
Ja, berätta.
Golv, tak och fönster. Det är det, liksom, där hade, bara de smakerna.
Vad bra, vilken tur att du har de tre komponenterna. Nej, i ditt hus.
Det är väldigt specifika saker med de här grejerna som jag hade tänkt på. Jag börjar med golvet.
Du har låga krav på vad ett hem är. Att det är golv, tak, fönster.
Exakt, jag bryr mig inte om väggar. Det kan vara hur som helst. Det här är som min pappa som... hävdar att han är arkitekt, men att han inte jobbar med väggar utan han jobbar med luft. Luft och ljus. Han jobbar med luft och ljus. Okej, absolut, klart gör. Nej, men så här.
Möten.
Ja, precis. Själen, i rumsliga platser för själen. Nej, men så här. Jag hade fokuserat på ett golv i ett solitt material av något slag. Det kan vara liksom träplankor. Istället för en liksom, tunn parkett. Det skulle kunna vara sten eller liksom, till och med betong. Men jag hade liksom velat, liksom, verkligen fokuserat på det gedigna i golvet. När det kommer till taket så hade jag fokuserat på att inte sätta såna här plattor som det ofta är i nybygge i taken. Utan att få ett helt slätt tak. Jag hade inte velat sätta in någon liksom stuckatur eller något sånt där. Utan jag kan tycka att det är jättevackert med att bara hålla det rent och egentligen tidsenligt. Jag kan nästan föredra det framför att man sätter in en, liksom, en stuckatur som tidsmässigt kanske inte riktigt hör hemma i ett hus. Liksom. Jag kan gilla den liksom, känslan av äkthet. För det är väl det som man förknippar med det gamla väldigt mycket. Och sen hade man ju velat ha liksom så många och så stora fönster på så många ställen som det går. Det är där jag tänker att liksom så här, för det är nog just den här liksom äkthetskänslan som är vad vi vurmar så mycket med i och med den här liksom allmänna känslan kring att det finns någonting som är väldigt vackert i det gamla, liksom, i gamla hus.
Jag håller helt med dig om att jag skulle vilja att det kändes nytt om det var nytt. Jag skulle nog ha ganska svårt för att ha ett nybygge där jag, ja, men försöker få till den mysiga känslan genom att det ska se ut som någonting äldre. Det tror inte jag alls på. Vet du vilket arkitektritat hus som är mitt absoluta favorithus och som är så mysigt och fantastiskt?
Berätta.
Det är Kvarnhuset.
Mm-hmm. Vart ligger det? Vad är det för någonting? Jag känner igen det här.
Ja, Kvarnhuset är byggt av vingårdarstäkter. Mm. Och det är alltså bara 93 kvadratmeter stort. Och det som är fantastiskt med det är just att de inte har krämat på. Jag kan tycka att många nybyggen blir alldeles för stora. Mm. Jag fattar inte vad man... Det känns som att det har blivit någon trend att det ska vara så enorma kvadratmeter. Och de här enorma vardagsrummen med upp till nock och åt alla håll och kanter. Och så, ska man, så lägger man enorma mattor i som ser ut som små pluttar. Och så är det, där är det soffdel och där är det köksdel och där är det... Alltså då tycker jag att det är klart att det är svårt att få till myskänslan om det är för mycket rymd. Mm. Utan jag skulle nog lägga krutet på alltså tomten är det absolut viktigaste. Mm. Om tomten känns gedigen, uppvuxen, lummig, levande. Och det som är så fint med kvarnhuset är ju att det ligger vid en gammal kvarn. Alltså det finns ett vattendrag där. Mm. Och det är... Det är ju, man vill ju ha mycket fönster där man får en fantastisk utsikt och ljus och rymd, men inte så mycket krusiduller. Nej. Och jag skulle också vilja ha ett, tänk dig ett inbyggt badkar, alltså ett badrum som, där badkaret är en del av arkitekturen. Mm. Det hade varit drömmen. Mm. Så rymd, alltså att känslan av rymd tycker jag är viktigare än kvadratmeter. Mm. Att man på något sätt lyckas få till den luftigheten. Mm. Och blanda mycket ek och kalksten.
Mm.
Och den ombordade känslan skulle jag... För då tänker jag att man vill inte ha så mycket möblemang om man har nybygge, utan då vill man ju hålla det här.
Och välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbel cheddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare, ett original i godaste laget. Från Sibylla.
Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och, ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Rena, naturnära, gedigna, vackra, tunga och lätta i kombination hela tiden. Och att fokusera då på mattor, öppen spis och böcker. Det är liksom de grejerna. Jag tror på att man bygger in soffor i själva arkitekturen.
Mm.
Liksom soffdel, så mycket som möjligt. Om man ändå ska bygga, bygg på.
Mm. Ja,
så att man
verkligen
kan ha så
och
lite
göra de
lösa
riktigt,
grejer
liksom
som möjligt.
Mm.
Och det tror jag, den ombonade känslan ligger ju inte i antal möbler eller prycklar.
Nej.
Utan den ligger ju i en känsla av liksom vackra naturmaterial, hur ljuset faller, hur det låter utanför fönstret, om det är träd som rör sig. Det är ju de sakerna som gör att man känner att det är ombonat.
Mm. Gud vad spännande. Då har jag fått frågan som lyder så här. Starkaste inspiratörer, svenska som internationella, på mode- och inredningshimmen.
Mm.
Mm. Vad har du där?
Alltså, det här, jag har ju inga, vad heter det, skrällar här. Jag kommer inte att överraska någon. Men alltså, jag kan, de som jag alltid återkommer till som inspiratörer...
Mm.
När det kommer till inredning då, i Sverige, svenska, då är det... Jag tycker ju att Marie-Louise Sjögren är bäst i Sverige på att inreda.
Mm.
För att hon ser varje föremål. Och men hon ser varje föremål som ett smycke.
Mm.
Och lägger verkligen... Vågar ta ut svängarna med storlek och kombination.
Mm.
Och tycker att hon alltid ligger 100 steg före. Och det finns någonting poetiskt, stilla, verkligt i det hon gör. som är en, det finns så många svenska inredare som gör så här fantastiskt, de får priser och det är liksom wow, coola soffbord och otroliga former på soffor och det är walk-in closet i något trä, hej och jag känner liksom att jag bara ser fotorna av det.
Mm.
Att det inte är det där livet som ska levas.
Nej.
Det är svårt att få till.
Mm.
Men det tycker jag att Marie-Louise Sjögren verkligen får till. Mm. Känslan av liv i allt det vackra.
Mm.
Och sen så, om man ska kolla lite utanför Sverige, så tycker jag att Rosie O'Nacki har en... Hon är ju Marie-Louise inspiration. Hon är ju en brittisk inredare som vi ofta återkommer till här i podden.
Mm.
Och hon är ju också en designer, så hon designar ju möbler själv.
Just det. Mm.
Det är, alltså, hade man fått, alltså, tänk om man fick göra det, Sofia.
Nej,
alltså,
men
Billgren Wood möbelkollektion. Oj, 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 oj. Mums. Nej, men hon har ju det här eleganta, tidlösa film. Det där att tiden står stilla.
Mm.
Men det är ändå mjukt och går att leva i. Mm. Det är till för människor, inte för att fotas.
Mm. Det är väldigt härligt. När det liksom känns väldigt oposerat på det sättet. Liksom.
Ja, men för inredning kan vara så himla så här. Det är de här designgrejerna som vi heter nu. Då ställer vi dem i en viss formation. Och sen så tar vi bilden. Det är inredning.
Mm.
Och, men det är så konstigt. För att inredning är ju hemmen vi lever i.
Mm. Ja, det är ju verkligen sant, alltså. Man får inte glömma det. Det är så det kan bli kännas så här obehagligt när det känns som att det är så liksom så här poserat och att man så här ser det typ genom en kamera, liksom kameralins i princip.
Ja, man inreder liksom efter Instagram i hela idén.
Mm.
Och sen när det kommer till mode så bara tänkte jag direkt på Blanca Miró, som jag tycker har så fin stil och inspirerande. För den är, det är det här lekfulla, färgglada, crazy. Men hon gör det ändå precis så som inredningen. Att det är liksom till för att bäras på något sätt.
Mm. Mm, jag förstår precis. Det är väldigt härligt.
Du då?
Jag har ett par stycken. En person som jag inspireras jättemycket av, men som det kanske mer handlar liksom hennes här sätt att approchera inspiration och att så här, liksom förvalta inspiration och göra någonting av det, är egentligen ett litet liksom gäng med tjejer som är lite på samma sätt. En av dem är Sophia Rowe, som är en amerikansk kock. Hon jobbar med typ så här wellness och liksom, hon är väldigt så här, väldigt fokuserad på så här, hur man är en härlig värld. Alltså du vet, sådana saker. Det finns en jättespännande artikel som faktiskt var någon som skickade till mig bara för några dagar sedan, vilket var roligt för att jag hade läst den typ dagen innan själv. Som handlar om Sophia Rowe bland annat och även om Laura Jackson. Som handlade om så här, den nya generationens Martha Stewart-kvinnor. Som jag liksom kände en sån så här otrolig resonans i. Ingen liksom vidare liknelse mellan mig själv och varken Sophia Rowe eller Laura Jackson för den sakens skull. Men jag tyckte ändå verkligen om liksom så här, jag blev så inspirerad av att kunna liksom prata om det här med att ha en, så här, en stil hemma eller ett sätt att så här, förhålla sig till hemmet som handlar jättemycket just om så här, välmående, om omtanke, om att få andra människor att känna sig liksom, avslappnade. Mycket, liksom, så här, typ, att vara en så här, god värdinna. Typ sådana saker. Så här, hur kan man vara en god värdinna i ett modernt liv? Utan att för den saken skulle så här lajva hemmafru eller vara liksom ofeministisk på något sätt. Liksom. Utan så här, vara stark i det och vara den som sitter bakom liksom ratten i den, hela den grejen. Så båda de så tycker jag jättemycket om. Och sen så har jag ju sen liksom forever alltid älskat Pandora Sykes. Alltså jag tycker ju att hon är så underbar. Hon är mycket liksom, hon har mycket tokigare stil än vad jag har. Men jag liksom inspireras av hennes stilsäkerhet. Och sen måste jag också faktiskt säga min kompis Ellen. Som jag tycker är så otroligt konsekvent.
Och nu bara Marlene Birger. Det nej, måste vi ju nämna. Det var så fint.
Nej, men det är så fint. Och det är ju, Ellen har ju tagit in sin syster Maja som designchef. Och de har ju bara gjort en kollektion som är liksom... Nej, men alltså så här, the sky is the limit för Marlene Birger framöver. Det är liksom helt sinnessjukt vad fint det är. En sån förflyttning liksom. Bara fantastiskt. Nej, men jag liksom beundrar Ellen. Så här, hon är estet ut i fingertopparna. Oavsett om det är den stilen man själv har eller inte. Men liksom hon... Det är nästan irrelevant och jag liksom inspireras mycket av henne. Så här, hon är benhård i att saker och ting behöver vara så här estetiskt tilltalande för att hon mår bra av det.
Och hon har verkligen inte alls en tydlig
ursäkt.
Stil.
Nej, och hon ber aldrig om ursäkt för att hon liksom vill ha det så som hon vill ha det. Och jag tycker att det är så uppfriskande och skönt. Och ibland kan jag känna att vi... I Sverige framförallt och kanske i liksom våran lilla klick av samtiden liksom lindar in oss själva i så fruktansvärt mycket så här brasklappar hela tiden. Och Ellen är en person 100% utan en enda jäkla brasklapp och det tycker jag är uppfriskande.
Nästa fråga då. Gärna en uppdaterad analys av trenderna inom temat barnrum. Ja. Gud, jag har förberett på badrum. Men det får vi ta nästa gång. Trenderna inom temat barnrum / visa fram i sociala medier. Så det är lite två i en kan man
just
säga.
Just det, men de hänger ju väldigt nära ihop skulle jag säga.
Eller vad tycker du? Jag tänker på visa upp i sociala medier. Eller nej, hon syftar såklart på
visa upp barnrummet,
alltså barnrummet stylat som exakt. I sociala medier. Just det.
Precis, för att där tror jag liksom så här, där i ligger väl, om man ska göra någon typ av så här trendspaning kring vart vi är idag, så skulle jag säga att trendspaningen är att liksom antitrend har tagit sin allra tydligaste sitt allra tydligaste uttryck i just barnrummen och att barnrummen har blivit liksom otroligt mycket mindre stylade från att det har varit någon slags peak i styling ett tag till att få liksom landa och komma tillbaka till att vara barnrum snarare än content. Och att man inte liksom contentifierar sina barn eller deras liksom liv på något sätt överhuvudtaget. Utan att vi har backat i vad vi visar, vad vi diskuterar, hur vi gör det.
För den delen behöver det inte betyda... Ja, men det behöver inte betyda att vi inte... Eller för jag kan tycka att det är väldigt intressant att diskutera så här, föräldraskap och alltså prata mycket om barn och att ha barn, hur våra barn är, vad som är jobbigt med barn, vad som inte är. Det känns som så här, mammaskammandet och den typen av grejer är lika ute som ett överstylat barnrum. Vi är snällare nu mot oss själva och mot varandra och att vara snäll är det absolut trendigaste vi har, tror jag. Och att vara snäll mot sig själv som förälder, vara snäll med hur det ser ut i barnrummet, vara snäll med hur man umgås med sitt barn, det tror jag verkligen är det trendigaste. Hur barnrummen ser ut, ju stökigare, brokigare, knasigare, mer temporärt, alltså någon så här knasig våningssäng som behövs för att de vill ju sova ihop för att hej och ho. Alltså allt sånt där tror jag bara är, ju mer sånt desto härligare. Och framöver kommer vi bara tycka det, ja men mer. Sen så får det gärna vara väldigt fint och fixat i övriga delen av hemmet, tror jag. Men just barnrum känns som en så här riktig kreativ kaoshög helst.
Jag tycker att liksom, och det här tror jag är bra, men att så här, våra barn på individnivå och deras rum på liksom specifik nivå har blivit privata igen. Medans man kan liksom diskutera saker mer på en så här strukturell nivå eller kring liksom skeenden, eller precis som du säger, att man kan prata om barnuppfostran. Men att det är ju faktiskt en dialog som går att ha frikopplad från, från att man pratar om sina egna specifika barn. Och jag kan snarare tycka att det, att liksom, jag märker att fler och fler tycker att det är ganska tröttsamt att ha diskussioner som om liksom igen handlar i redovisande av personliga berättelser. Att man inte liksom kan ta den, alltså man kan inte prata om sina egna erfarenheter i allting hela tiden. Jag tänker att det kanske är lite en, så här, faktiskt en liten corona liksom produkt, för att vi har liksom nu insett hur så här irrelevant det är att berätta om att min moster minsann hade smak och lukt kvar fast att hon hade corona. Alltså, du vet, så här, det, är så, det är liksom inte relevant att prata om vad din moster hade, men vi kan prata om det på liksom en högre nivå. Och lite så tror jag att vi har liksom tränat oss i, vi har liksom blivit bättre på det, och kanske att vi kan prata om de här liksom ämnena som ändå intresserar oss väldigt mycket, till exempel barnuppfostran eller så här, filosofi kring föräldraskap.
Nej men gud, vi har ingenting hetare än filosofi just nu.
Nej.
Det är det hetaste vi har. Jag tror också att det här är en effekt av att alla influencers har fått barn nu. Nej, men det är, det är inte så spännande och det är så många med barn, så nu vill man inte, nu orkar man inte höra och se barn längre. För det finns överallt. Så nu vill man ha vuxna samtal och vuxet fokus, tror jag.
Ja. Finns det någon stil du tycker är fin men som inte är du? Det här är ju väldigt spännande.
Verkligen.
Jag har ju definitivt en sån stil.
Vadå?
Nej, men det är ju 60-talsstilen.
Alltså, tänker så här, du kläder nu, eller?
Nej, jag tänker inredning.
Du tänker inredning? Ja,
kläder. Nej, men kläder finns det ju typ. Alla stilar förutom min stil tycker jag är fina, men inte, jag är så konservativ när det kommer till kläder. Nej, men jag tänker inredning. Alltså typ så här, tänkte så här LA 60-tal kan jag tycka är så fint, det är så vackert och det är liksom ofta så liksom stramt och det är så formstarkt och det är liksom krispigt på något sätt, men det finns ändå liksom mycket trä och mycket värme i det. Men den stilen skulle jag aldrig ha hemma själv.
Nej.
Vad har du för något?
Alltså, jag har tänkt både inredning och mode. Jag tänkte, när det kommer till inredning så finns det en stil som, det är inte jag, men jag försöker ju lite. Jag försöker nafsa och närma mig. Det är den här väldigt avskalade, trärena, dansk design, nybygg arkitektur ute i naturen-stilen. Väldigt tjocka böcker om design, personer, kompatibel. Väldigt mycket... arkitektstilen som är det här, ja men Bungenäs, ett med naturen, det här karga, Alvar Aalto möbler och trärent, det jag tycker och det är lite väldigt skandinaviskt, väldigt skandinaviskt men också lite som japansk känsla.
Precis, jag tycker de att det ligger otroligt nära.
Ja, men det gör ju det. Det är så fint, men jag har, du vet ju hur jag är med min kebabchick. Alltså det går, jag kan ju inte hejda mig. Jag måste ju, och det är ju för att jag är ju en prinsessa in disguise. Jag kan liksom inte stävja det. Man måste ju vara en sån här elegant kvinna med långt grått hår, glasögon som jobbar med typ dramaturgi eller någonting för att komma undan. Mm. Jag känner att jag är alldeles för om mig och kring mig och mycket känslor. Jag får mycket känslor för den stilen.
Och jag sen, tänker att det där är så här, psykologstil.
Ja, men typ så här, men, kultur psykolog, så intresserad, ja. Men lugn, sansad människa som har mycket integritet och läser mycket. Man bara, ja men det beskriver ju exakt mig på alla sätt. jag tror väl, det är väl det. Alltså, hobbypsykologen då inom mig säger att jag drömmer om någon form av inre lugn och därför dras jag till ett lugnt sammanhang rent inredningsmässigt. Men jag hamnar ju inte i det för att alla mina hem ser alltid ut som någon så här parisisk liggasvit. Som,
sakta där det bara, men säkert går det mer ditåt.
Ja, men det får vara som det är. Och sen när det kommer till mode så jag tänkte på Alina Brane som är designer för Gant.
Hon är inte där längre tror jag inte.
Nej, okay. Men jag följer henne på Instagram och jag stannar ofta vid hennes bilder för hon har en stil som verkligen är tvärt emot min. Det är mycket så här sport- och herrreferenser. Dressat, färgstarkt, formstarkt, avskalat men jättemycket självförtroende. Mycket färg och mönster men ändå med så här klassiska någon vintage Hermes-väska men så har hon en full suit till. Eller en knallrosa tröja. Så det kan vara en college-tröja och sådana saker också. Jag gillar det, självförtroende. Det finns något kreativt i det och det är verkligen långt ifrån så här volanger och puff. Men jag kan verkligen dras mot det och tycker att det är väldigt fint.
Nu kommer jag på en stil som jag tycker är fin på andra men som jag själv, eller som jag tycker är fascinerande på andra. Men som jag själv, alltså det är nog den stilen jag minst av allt någonsin skulle ha själv. För att då skulle jag inte komma ut genom dörren. Men jag kan tycka att när man ser någon annan som bara äger det så tycker jag att det är liksom, gud vad härligt för dig, good for you liksom. Det är den sexiga stilen. Typ så här Ami Bramsey sexig.
Ah, just det. Det är liksom nära kläder liksom.
Nej, men alltså det är så tight och det är kurvigt och det är feminint och det är så jäkla starkt. Det är liksom så här att äga kakan har det ofta också liksom att så här bara äga rummet.
Tänker så här, Margret Atladotter.
Ja, verkligen.
Underbart.
Det här liksom boobs och ass och alla de där sakerna liksom som bara liksom känns så självklara och som faktiskt alltså så här, de är så alla de här de är så vackra. Alltså de är så vackra i det där. Personligen har jag inte självförtroendet tyvärr. Så det kommer aldrig gå. Men ja, jag uppskattar alltså så här, jag applåderar de som kan titta sig själva i spegeln och bara känna I'm fucking hot. Alltså, det har jag fan aldrig känt. Men det hade varit härligt. Någon gång.
Jag har en rolig fråga här. Trenden att folk på Insta har så hård ton mot sina följare numera. Typ, tipsa inte, kan allt. Jag tyckte det var ett roligt exempel.
Ja.
Det är väldigt fascinerande för att jag kan ändå tycka att även följare har en hård ton mot de som de följer. Så det här hör väl samman väldigt mycket.
Verkligen. Jag tycker också att det är väldigt spännande med den här trenden och i liksom egenskap av att ta emot väldigt många DM så skulle jag säga att ganska mycket liksom en spegling av den tonen som man tar emot.
Mm.
Och sen vet jag liksom inte riktigt vart det börjar. Alltså, jag tänker att det, liksom, det ena föder det andra, och det är svårt att säga vad som är hönan och ägget i det där. Men jag tror att det är, så här, det är dels en del av en så här typ av internethumor, som liksom en del av hela liksom den här meme-världen som vi lever i, där det är så här kort och snärtigt, och det finns liksom, det går ju otroliga så här trender i tonalitet. Och just nu är internet-tonalitet väldigt långt ifrån hur vi pratar med varandra face to face. Alltså vi skulle aldrig ha den tonen. Jag tror att det är väldigt få som, av dem som liksom skriver vissa saker som någonsin skulle säga prata på det sättet mot ens ansikte om man träffades på riktigt. Liksom.
Mm.
Så att jag tänker att det är liksom väldigt mycket en trend. Personligen är ju jag dragen till att tycka att det hade varit jättemycket najsare om det hade varit liksom softare åt båda hållen. Ja. Jag menar.
Men det jag kan uppskatta med den här hårda tonen och båda håll. Så här, från följare som är så här, vad fan håller du på med? Gör inte så där, till konton som är så här, hej, jag vill inte ha några tips om någonting. Eller vad det nu kan vara. Det,
svara inte.
Alltså, det gör mig så trygg. Vet du vad som inte gör mig trygg? Bara så här, hej, åh, nu kanske jag måste säga en grej som jag inte... Alltså det här inlindade, så här, psykande, gömda, låtsas snälla... att man på något sätt, eller ännu värre, det här med att man vill dra ner brallorna på folk, att man känner njutning i att komma på någon, den trenden kan bara gå och dö, tycker jag, för det tar fram det absolut värsta i folk. För jag tror inte att det finns här ett gäng människor som är perfekta människor, men har den tonen av någon mystisk anledning. De är jättebra, men är också jättebra på att komma på folk och säga att det, utan det är ju bara ett, så här, vem har den retoriken bäst? Vem kan snacka på det där sättet bäst? Jag får bara totala flashbacks från högstadiet när man stod och tappade orden och bara, jag kommer inte på något att säga, och gick därifrån. Men det betyder ju inte att man var den som gjorde något sämre än den som sa till. Det var bara att man inte var lika snabb och kvick och kanske mycket mer naiv. Jag känner att det i alla fall med en trevligare sätt att vara på. Och det måste omedelbart bli lite mjukare. Att man inte vill dra ner brallorna på någon. Att känner man glädje i det, då får man se sig själv i spegeln en liten stund, tycker jag. Så därför kan jag ändå känna att den här hårda trenden, raka trenden, den ser jag i alla fall. Den är tydlig.
Den vet du vad den är.
Liksom. Ja, men den vet jag. Och den är liksom, den innehåller i alla fall lite respekt. Både mot sig själv och mot den andra.
Jo, absolut. Men jag tror att jag tänker någonstans att... Min så här, livsfilosofi är jättemycket... att så här, saker och ting jämnar ut sig på en 10-årsperiod. Det är liksom... Så tänker jag med allt. Och att man liksom inte... behöver gå, och det betyder bland annat att man liksom inte behöver gå i strid för varje liten detalj hela tiden. Och jag tror så mycket på att försöka vara liksom the bigger person. Och att så här, ha den liksom så här, jag vet inte, gracen på något sätt som människa. Att varken behöva liksom tillrättavisa andra åt något håll. Att inte behöva liksom tillrättavisa sina följare. Inte behöva tillrättavisa den man följer. Och jag tror att vi ibland kan nästan känna att vi har kommit in i någon så här konstig... någon konstig liksom väg där vi ska berätta för varandra vad vi tycker om varandra hela tiden. Och där kan jag känna att... så här, de flesta, jag vet inte, jag tänker bara att man vinner så himla mycket på om man kan försöka att så här lyfta sig över varje liten så här små detalj som man inte håller med om, även om det är att man är så här trött på att folk liksom kommer med så här typ Google tips som man själv hade kunnat googla fram, eller om det är att man är trött på att någon ställer fel typ av fråga eller vad den kan, alltså jag menar verkligen att det här är liksom, går åt båda hållen. Men det är säkert en del i att jag är en ganska så här konflikträdd person också. Men,
gud, jag med.
Men jag tycker att... Jag tror att man vinner så fruktansvärt mycket på att så här försöka gå genom livet och lyfta sig själv över de små sakerna. Och låta så här saker och ting slide. Alltså det är, jag tror att det är en väg till lycka.
Jag tror att folk har som... Det finns många som har som hobby... det där. Alltså att man har hobby är att på internet tycka och vara rapp och lite liksom snärtig. Och då tänker jag att det är lika viktigt för oss konflikträdda att se det och backa från det och inte typ bli drabbad varje gång. Jag kan känna att så här, det dränerar mig för mycket. Så att det är bättre att...
Ja, men verkligen.
Men då får man se till sin egen litenhet, menar jag. Att så här, folk kommer hålla på alla möjliga sätt för att det är underhållning. Internet är underhållning. Och då får man bara hålla sig utanför rum som tar för mycket energi. Och kliva in i rum som ger energi istället.
Verkligen. Och där tror jag så här, om jag liksom så här avslutar med någon typ av så här framtidsspaning om så här, vart jag tror... tidens anda är på väg efter att det liksom har varit i en så här tid där vi kanske är liksom på toppen av berget just nu, men där vi liksom bara är så här indränkta i åsikter och tyckande åt alla håll och kanter, och från liksom från högt och lågt och vänster till höger, och det bara går runt, så tror jag liksom att framtiden ligger i att börja liksom värna om sin egna integritet mer, och att börja så här värna om vilka rum man så här genuint mår bra av att vara en del av tyckandet, och liksom välja bort sånt där man inte gör det. Jag själv kan verkligen känna att jag så här, den senaste tiden har fått jättemycket insikter som handlar om att jag liksom så här börjar inse att så här, det här, vissa saker är liksom inte en bra plats för mig att vara på. Och då istället för att jag ska genom liksom kämpa det bara för att man ska, så kommer jag istället bara ta ett steg ut ur det där rummet och inte vara där. För det är inte bra för mig. Då behöver inte jag vara där. Om ni skulle ha en fyllepodd, vad hade ni då druckit?
Det här är sista frågan, eller hur?
Ja, det är det.
Underbart.
Vad hade du druckit?
Nej, men jag stannar vid den här bara för att jag tycker att det verkar så spännande med fyllepodd. Jag är både livrädd och aspepp på en sån grej. Nej, men det är ju det givna svaret. Man hade ju druckit bubbel hela vägen. Men skulle vi kunna ha en fyllepodd? Jag tror inte det.
Tror du inte?
Tror att vi skulle kunna det?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror inte. Jag tror inte att det finns utrymme.
Inget tak är så högt, så att säga.
Nej, verkligen inte. Det hade inte gått ner väl. Det är 100. Jag vet vad, det är så, jag skulle aldrig sätta mig i den situationen. För att fasiken vad man har fått lära sig på sistone, vart gränsen går, alltså, yikes.
Men det är en spaning i sig. Man behöver inte dela allt i alla kanaler. Det finns någonting väldigt härligt med att man har sina DM-trådar där man får ha lite mer högt i tak. Och sen det som sägs ut i eten eller skrivs i inlägg, vare sig det är blogginlägg eller kommentarer eller vad det kan vara. Det kan få vara lite mer genomtänkt och arbetat med. Tycker du inte?
Ja, verkligen. Och tyvärr kan det också då kanske innebära att den mer liksom officiella kommunikationen kanske blir lite tråkigare för att den är lite korrektare. Men vi är ju också i en tråkig tid. Alltså helt ärligt så är vi ju, lever vi ju i en tid som är ganska trist liksom. Mm. Och då är det svårt att försöka rida på någon annan häst helt plötsligt.
Men det är bra om jag hade att ha tråkigt. Det har jag fått lära mig. För då blir man också väldigt duktig på saker. Jag tror att vi alla har blivit väldigt duktiga på mycket sistone. Mm.
Ja, så kanske inte riktigt lika nära. Men det kanske inte gör någonting heller. Men vad hade du haft i glaset? Ponera att vi hade haft den här podden för 10 år sedan. Fast med din smak idag då? Att det hade gått att ha en fyllopodd idag. Vad hade du druckit?
Vad hade jag druckit? Jag hade druckit gin fizz eller Paul Roger champagne. Mm.
Gud, du så då? Trevligt. Jag hade druckit, alltså jag är helt besatt av en champagne just nu som är, nej men alltså den är, det är det godaste jag har druckit. Det är den absolut godaste champagnen jag någonsin har druckit. Mm. Den heter Leclerc Briand Millisme Extra Brut 2013 ska den vara ifrån. Den finns i beställningssortimentet på Systembolaget. Och är, nej men det är som att, tänk dig att du är på franska rivieran. Mm. Fast inte Antibes, utan något härligare ställe.
Okay.
Mindre turistigt. Så har du en godis i munnen som inte är så söt, men den smakar grädde och citron. Mm. Och så slickar du på en sten. Så smakar den här champagnen. Den är liksom mineralig, jättemycket citruszest, grädde. Den är inte så brödig och jästig. Och den har en jättefin mousse som inte är för liksom påtaglig. Så den har inte så här supermycket bubblor som fyller hela munnen med bubblor. Utan det är mer ett liksom så här pålande på tungan. Den är bonkers god.
Jag bara, får man säga såna här saker? Vi får se.
Nej, kanske vi får ta bort. Ja, vi får se om det här inte är okej.
Jag bara, jag kunde inte stoppa dig för du var inne i ett rus av njutning. Så jag
får, får Pontus att bipa alla superlativ.
Verkligen.
Ja, kanske. All right.
Ska vi avsluta? Det här blev årets längsta podd, tror jag. Gud vad härligt. Nej, men det är ju en trendspaning i sig. Att samtala med er som lyssnar på det här sättet. Mm. Otroligt härligt. Underbart. Det kommer bli fler frågepoddar. Och vi lägger väl upp. Man får väl bara ha 10 bilder i en Instagram-slide. Mm. Så vi väljer väl lite. Kanske kvarnhuset, den här champagnen. Eller jag vet inte. Vi får se vad vi väljer. Vi väljer lite 10 best-of som illustrerar personerna, stilarna och sakerna som vi har nämnt i avsnittet. Så in på Billingwood Podcast på Instagram. Så hörs vi också nu på fredag med en petit igen.
Ja, roligt.
Okej. Okay. Right.
Tack för den här veckan.
Hörsland.
Puss. Puss. Hej.
En podd från Allermedia.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.